Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
Vi är alltså inne i en serie av 4 delar från Kolosserbrevet. Och det bör ju läsas i sin helhet. Det är ett viktigt perspektiv när vi läser den här texten idag från kapitel 3. Ta vara på möjligheten att lyssna i efterhand på YouTube eller Spotify på Ulriks predikan för 2 veckor sedan och Beatrice predikan förra veckan utifrån kapitel 2. Där har vi lärt oss en del, och bara för att ta några axplock ur dessa goda undervisningar utifrån kapitel 1 och 2, så har vi lärt oss att Kristus är det som har fört oss in i hans nådsrike. Hans nådarike. Det är alltså inte vi själva som kan förtjäna Guds kärlek eller hans nåd, utan det är Kristus som själv har fört oss in i detta. Han leder oss in i det. Vi har också läst om att förlåtelsen är en gåva från Kristus. Att vi kan få hans förlåtelse. Det är heller ingenting som vi kan förtjäna. Vi har fått frihet och förlåtelse tack vare vad Kristus har gjort på korset. Hans verk. Det är tack vare honom, inte tack vare våra goda gärningar, som vi kan närma oss honom. Vi har också förstått att Kristus, han är en skatt. Alltså det finns så mycket som inte alla ser, men som finns dolt och gömt i honom. När vi börjar utforska det så finns det en rikedom för hela livet som vi har med oss. Och det syns inte alltid på utsidan, men han är en skatt som vi får utforska tillsammans. Och att livet med Kristus inte börjar med vår egen ansträngning, utan det är genom mottagandet av Kristi kärlek. Det är en viktig del och ett viktigt perspektiv. Och vi läser också att Kristus ska komma tillbaka. Han ska träda fram igen. Läste vi också om i det här kapitlet. Han ska komma tillbaka. Alla de här delarna är viktiga perspektiv när vi dyker in i kapitel 3, som är faktiskt en väldigt praktisk del i det här brevet. I början av det här kapitlet så försöker Paulus hjälpa oss att förstå skillnaden mellan livet i Kristus tillsammans med honom jämfört med livet utan Jesus, utan Kristus i vardagen. Och han tar ett antal bilder som jag tänker att vi ska börja och snacka lite grann om. Men i de första 12 verserna, då kan man säga att Paulus talar om att ändra ditt sätt att tänka på. Skifta någonting. Ändra ditt sätt att tänka på. Och vi ska bena ut lite grann av detta en bit i taget. Från Kolosserbrevet 3 och vers 1 så läser vi alltså: om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe och inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Han säger att vi är uppståndna med Kristus. Uppståndna tillsammans med Kristus. Genom dopet. Här borta har vi en dopgrav. Om några veckor då så finns det möjlighet att bli döpt i våran kyrka. Och funderar du på om du skulle vilja bli döpt, då möter vi pastorer gärna dig och pratar om detta med dopet. I dopet, där får vi begrava våran gamla människa. Vi får ta ett nytt avstamp in i det nya. Och därmed får vi begrava det gamla, men vi får uppstå till en ny tid av liv tillsammans med Herren. Där han får vara Herren i vårat liv. Och dopet blir en sån tydlig liksom bild på detta. När vi får begrava det gamla och vi får uppstå till någonting nytt. Han säger då att vi ska uppstå med honom. Vi ska också sätta vår blick på det som finns där uppe. Och så gör han bildskillnaden här mellan det jordiska, det som vi har här mitt ibland oss. Alla de där värderingarna som finns, som du och jag kan tycka är viktiga i livet. Vad är det vi eftersträvar? Vad är det vi söker efter i livet? Och så tar han den här kontrasten. Sätt inte din blick på det som är här på jorden. Sätt din blick på Kristus där uppe. Han har ett annat perspektiv. Det är andra former av värderingar som du och jag får inspireras av och som vi får ha vår blick fäst på. Ändra ditt sätt att tänka. Låt inte det jordiska vara det som får ditt största fokus. Det är lite grann som att gå balansgång. Jag är inte jättebra på det här, kan jag säga, och jag testar väldigt sällan att gå balansgång. Men ibland på vägen hem från jobbet, då kommer jag till parkeringen utanför vårt hus. Och då finns det en sån där, du vet, några sådana där ställen där det sitter plank som man vet att här ska man inte köra igenom med bilen, utan det är stopp där. Och då får jag för mig att här måste jag prova att gå balansgång. Du kan kalla mig barnslig, jag köper den, det är jag. Och så börjar jag prova och gå balansgång. Liten bit i taget. Och du vet, det är ju supersvårt när man tittar mitt framför sig så här. Skillnaden blir när man liksom fäster blicken längre bort. Dit jag är på väg. Då blir det ett annat lugn i kroppen. Likadant blir det i livet med Kristus. Om du och jag hela tiden tittar på det vi har närmast oss, då tappar vi så lätt balansen. Men om vi har blicken fäst på Kristus, då blir det lättare att hitta balans i livet. Och vi tar oss framåt på ett tryggare sätt. Vi läser om att vi ska träda fram tillsammans med honom i härlighet när han kommer tillbaka. En del saker är ju dolda i livet. Och en del av mitt kristna liv är dolt som sig bör. Och som är rimligt till en viss del. Ofta så pratar vi om i kyrkan att låt det du tror på få synas för andra. Låt Kristi kärlek och hans ljus få spridas genom din vardag, genom ditt sätt att vara. Och det är ju vad Bibeln uppmuntrar oss till att göra. Men det finns också en rimlighet i detta. Skulle det ens vara möjligt för mig att kunna skina all Guds godhet och hans kärlek genom mitt liv? Men jag vet ju att det inte är möjligt. Det finns saker och ting i livet med Kristus som är dolt, som vi läste i texten, som är osynligt. Men som en dag ska människor förstå. När Kristus träder fram och vi tillsammans med honom, då finns det ett nytt perspektiv. Det som andra kan tycka är märkligt av mina prioriteringar i livet, som inte har mött Jesus. När de väl möter Jesus så får det ett nytt ljus. Och när Kristus kommer tillbaka, då ska vi få kliva fram och träda fram tillsammans med honom i härlighet. Och då blir det ett nytt perspektiv på allt det som kanske känns som att det är dolt i ditt liv. Det osynliga kommer bli synligt. Vi fortsätter läsa ifrån vers 5 där det står så här. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser, onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. När Kristus får ta sin boning i mig, när jag blir fylld med den heliga ande, så är det så att saker och ting som inte hör till Guds rike behöver flytta på sig. För Jesus delar liksom inte första platsen med någon annan. Han vill ha hela mitt liv. Det är hans önskan. Och det handlar inte om ägandeskap och att dominera och utföra makt utifrån Gud. Utan han vill ge mig sin fulla gåva av kärlek. Och det är bara jag som kan bestämma om jag tar emot det eller inte. Det är inte han. Det är jag som bestämmer. Han har redan gett gåvan på korset. Men det är upp till mig att ta emot den. Han talar om att vi skulle döda allt det där jordiska. Det är ett ganska drastiskt ord. Men jag uppfattar att Gud, han längtar efter att du inte skulle vara slav under saker och ting. Utan han önskar att du skulle få frihet och befrielse från sånt som håller dig tillbaka i livet. Och visst, när vi läser de här sakerna som handlar om en del av orden som syftar till sexuella handlingar och sen sammanfattas i någon form av själviskhet och egoism och säger att det här är en slags avgudadyrkan. De där handlingarna, de går emot på något vis vad Gud talar om som hans rike. Som är fullt av kärlek. Kristus själv som offrade sig själv på korset. Han gav sitt liv för våran skull. Det är en utgivande kärlek som inte bygger på att få tillbaka. Han gjorde det innan alla människor hade sagt att de var intresserade. Han gav av nåd hans handling först. Och vi får möjligheten att ta emot det. När vi sen blir fyllda med den där kärleken, då blir det någon form av förvandling i oss. Som skiftar sakta men säkert och ibland drastiskt och snabbt. Den där själviskheten och egoismen till en kärlek som blir utgivande för andra. Det är våran uppgift. Men än en gång, det börjar inte med att du och jag ska anstränga oss för att lyckas att skina. Utan det innebär att startar med att du och jag får ta emot Guds kärlek främst. Och först. Sen blir det en skillnad när vi får ge detta vidare. Frestelser finns att fortsätta med det egoistiska, med det själviska. Det som man tycker är mitt på något vis. Ibland tänker jag att frestelser är som en godispåse. Jag, by the way, älskar godis. Jag äter hellre godis än chips alla dagar i veckan, fast det ska man inte. Men jag älskar godis. Så ta inte det här som en godispredikan nu. Anti-snacks och sånt där. Det är inte alls det handlar om. Men en liten bild av en godispåse. Ni får tänka att den finns här i min hand. De där godisarna, de kan ju se så otroligt goda ut. Man går in i en butik. Hjälpes vad det kan se gott ut. Man luktar så bara. Den där var fin alltså. Den blir jag sugen på. Den smakar gott. Ibland till och med låter det gott när man tuggar på det. Alltså, allt detta vi läst om som blir någon form av sammanfattning kring själviskhet och egoism handlar om att tillåta sig själv att ta den snabba tillfredsställelsen. Att ta den där godisen, tillfredsställa mig. Och egentligen så vet ju vi att det inte är godiset i sig som bygger upp en hälsosam livsstil. Eller hur? Likadant är det utifrån den bibeltexten vi läser idag. Du och jag, vi kan agera. Vi har möjligheten som kristna att agera utifrån själviskhet och egoism. Det är fullständigt möjligt för oss. Men Jesus, han önskar att du och jag skulle hålla kvar vid en annan linje. Jesus, han säger i Matteus kapitel 7 och 15 så här. Ska vi läsa den? Matteus 7 och 15. Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren. Men det som går ut ur munnen, det gör människan oren. Alltså, det är inte vad vi stoppar i oss utan vad vi agerar, vad vi säger, våra ord och handlingar. Det är det som gör dig och mig oren i förhållande till den texten som vi nu läste. Vad är det för någonting som du och jag behöver göra? Vi behöver vara observanta på vilken frestelse vi ger efter för. Det finns ju en del frestelser som kanske återkommer i livet. Det kanske du känner igen. Det finns någon form av, som du kanske till och med skulle säga, en synd. Som du känner, nej men det här är en destruktiv del av mitt liv som jag återkommer till gång på gång. Ordspråksboken, jag tror det är 17 eller 29, där säger man att det är som att återgå till samma negativa, destruktiva sak. Det är som, liksom hunden vänder åter till sin spya, står det. Och då kan man fundera på varför återkommer man till de där grejerna gång på gång, hela tiden, återkommande i livet. Jag tänker att du och jag, vi behöver ibland fundera över vad är anledningen till att jag blir så frestad av den där godisbiten inom situationstecken. Att utföra den där handlingen, att tala på det där sättet. Den här texten utmanar oss till att vara självrannsakande. Och när jag tittar på den här texten, då blir jag väldigt självrannsakande. Jag behöver se efter, vad av detta behöver jag jobba med? Gud, hjälp mig. Hjälp mig att göra upp med saker och ting. Ibland kan frestelser användas. Alltså, man tar den där godisbiten, man utför den där handlingen på grund av olika saker. Ibland är det för att få tröst på något vis. Jag är ledsen nu och jag vänder mig till det som ger en snabb tillfredsställelse, en snabb tröst. För andra så kan det vara att jag utför det för att jag tycker att jag är värd det. Jag har kämpat så hårt nu så att jag är värd att ta den där biten. Att utföra den där handlingen. Att tala på det där sättet. Här uppfattar jag att Paulus, han vill gå till rätta med gänget i Kolosse, i Kolossai. Han vill hjälpa dem till ett nytt typ av liv. Och inspirera dem att inte återvända till liksom spyan. Det är också så att djävulen själv, som jag tror är på riktigt, försöker att splittra dig och mig från Gud. Det är hans uppgift. Han har tagit sig an den där själv för att han inte älskar Gud. För att han inte älskar mänskligheten. Och han vill splittra dig och mig från Gud. Men han vill också splittra dina och mina goda relationer som vi har med oss. Vi kan också läsa i kapitel 2 och 15 så här. Att han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Kristus som såg ut att vara den som var triumferad över när han hängde på korset. Han som var naken var egentligen den som klädde av makterna och välderna. Det som vill fresta dig och mig. Det som vill hålla dig och mig tillbaka. Han har klätt av dem och förvisat dem offentligt genom det han gjorde på korset. Alltså är det bara genom korset som du och jag kan bli fria ifrån allt det där destruktiva i våra liv. Vi ska inte ligga kvar i det gamla, utan vi ska fortsätta att leva tillsammans med Kristus. Paulus säger, detta fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Och så fortsätter han nu i vers 8 som vi läser. Men nu måste ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor. Och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt i alla. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Jag tar med mig lite kläder. Du vet, ibland så är det ju så, om vi läser att Kristus, han har gjort oss till en ny människa. Han har förvandlat mig. Han har gett mig ett nytt liv, jag är en ny skapelse i Kristus. Men ibland, även verkar det som, om Gud har gjort mig till en ny skapelse så håller jag kvar i kläder från det gamla. Alltså, det vi har lärt oss nu, det vi har läst. Jag kanske har blivit en ny skapelse i Kristus, men Paulus han säger, ni måste också byta kläder. Ni måste också göra ett skifte. Och ibland då tänker jag så här, det händer lite grann, jag vet inte om du känner igen det här, men för mig kan det ibland vara så här, nu kastar jag bort de där andra kläderna och så går jag vidare och så tänker jag att nu är jag ju fri från det här. Nu är det borta. Och så märker jag, nej, men det satt visst kvar i näven. Jag hade visst kvar det. Jag måste liksom kasta bort det här. Och så tycker jag att det där är borta. Ibland så finns det vanor som du och jag har i livet som vi behöver byta ut. Vanor som gör att de där kläderna hänger kvar. Du och jag, vi behöver skifta vanor. Vi behöver ändra hur vi tänker om oss själva. Och inte tänka att du är i det gamla, utan att du faktiskt har blivit en ny skapelse i Kristus. Gud, han vill hjälpa dig och mig att lägga bort det gamla. Att släppa det. Att göra upp med det. Med ordning och reda. Släppa saker och ting som har varit kring det gamla livet. Och så säger han att vi ska klä oss i nya kläder. Nu vet jag inte om jag valde snyggare kläder eller inte. Men det får väl, ja, det är inte det viktiga. Ni får ta bilden. Okej? Okay? Den ena var i alla fall svart på andra sidan. Och den här får vara någon annan färg. Känn, åh, tack Samuel. Tack. Ah, jag behövde den. Han säger att vi ska klä oss i nya kläder. Och så nämner han ett antal som är raka motsatser mot egoism, medkänsla, vänlighet, mildhet, tålamod. Det står ju helt i clinch med de andra orden vi läste. Han säger att vi ska klä oss med nya vanor, göra upp med det gamla och ställa oss, inte ljuga längre för varandra. Och här tänker jag att det inte bara handlar om att ljuga i ord, utan det också handlar om, du är ju en ny människa. Ljug inte om att det, liksom, det är lite granna här och lite granna där. Utan kliv med rejälhet, om det finns ett sånt ord, in i det nya. Kristus vill hjälpa till och leda dig in i det nya. Allt startar på insidan, än en gång. Det är Kristus som gör förvandlingen i mig. Det är tack vare kärleken jag möter som jag vill byta vanor. Inte tvärtom. Jag byter inte vanor för att få smaka på kärleken. Nej, det är tvärtom. Allt börjar med mottagande på insidan som förändrar mitt liv. I verserna 1-12 så talar Paulus om att ändra vad vi tänker på. Sen kommer vi till nästa, 13-15, där pratar han mer om att ändra ditt förhållningssätt och reaktioner mot andra. Vi läser. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda era hjärtan. Den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Ha fördrag med varandra. Var överseende. Förlåt varandra. Klä er i bandet kärleken som håller samman allting. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Totala motsatser till sexuell omoral, lusta, onda begär eller själviskhet. Än en gång. Kristus har genom sin självuppoffrande kärlek gjort dig till en ny skapelse och gett dig nya kläder. Du behöver klä dig i dem. Sen fortsätter Paulus att skriva. Och han säger att vi också ska ändra vår attityd till Jesus. Kolosserbrevet 3:16. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Här uppmuntras kolosserna och så även vi idag att låta Kristi ord bo hos oss med all sin rikedom och sin vishet. Jag kan ju inte säga till er, det kanske ni har uppfattat många gånger i kyrkan, inklusive, det har jag i alla fall. Att man känner så här, att alla säger man borde läsa Bibeln mer. Och det är ju sant, jag kan inte säga att ni ska läsa Bibeln mer, för jag vet ju faktiskt inte hur mycket ni läser. Och jag, ärligt talat, jag vet heller inte vad som är tillräckligt. Så jag kan ju inte säga till alla, läs Bibeln mer. Men det jag kan säga, det är att när jag läser Bibeln så förvandlar det mitt perspektiv. Saker och ting skiftas i mig när jag läser mer Bibel. När jag dyker i Kristi ord så känner jag av att hans vishet hjälper mig. Att hans rikedom, hans självuppoffrande kärlek påverkar mig och ger mig rätt perspektiv och balans i livet. Så min kära kristna medmänniska, eller om du kallar dig kristen eller inte, jag vill ändå uppmuntra dig att låta bibeltexterna få plats och bo hos dig. Det kommer att förvandla din vardag. Börja i det lilla. Ta en liten bit i taget. Skapa en god vana. Och gör inte ett maratonlopp direkt när du bara ska läsa allt. Sen orkar du inte, vill inte se Bibeln längre. Skapa en god vana så att kärleken till Bibeln får växa över tid. Utan bibeltexterna så kommer det vara lättare för dig att tappa riktningen i livet. För det står att hans ord är våra fötters lykta och ett ljus på våran stig. Om inte vi använder den, ja, men då blir det mörkt. Det kommer vara så att frestelser blir mer frestande för dig om inte Kristi ord får bo i ditt hjärta. Det kommer också vara så att det blir mycket svårare att göra viktiga val i livet ifall Bibeln inte får plats. Låt Kristi ord bo hos dig med all sin vishet. Han kommer visa dig så mycket gott i livet. Sen står det i vers 17, låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Gör allt för Herren. Och sen kommer en lista, ett antal relationer som beskrivs utifrån församlingen i Kolossai. Och hur de sen i dessa relationer kan visa på Guds självuppoffrande kärlek. Och då kommer vi till kapitel 3 och vers 18. Men ingångsvärdet i detta, i den här versen, det är gör allt för Kristus. Var du än befinner dig. Ni kvinnor, underordnar era män som det anstår kristna. Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem. Ni barn, lyd era föräldrar i allt. Ty så bör det vara bland kristna. Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet. Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt i fruktan för Herren. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Tänk på att det är Herren som ska ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er Herre. Och ni ska tjäna honom. Ty den som gör orätt ska få sitt straff för vad han har gjort. Och då tas ingen hänsyn till person. Ni som är herrar och har slavar, låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att också ni har en herre i himmelen. Här vänder sig Paulus till frun i huset, till mannen, till barnen, till föräldrarna, slavarna, slavägarna i Kolossai. Och låt mig säga tydligt att Gud är varken för kvinnoförtryck eller slaveri eller blind lydnad. Det har vi åtskilliga texter på i Bibeln. Att Jesus vill befria människor från slaveri och förtryck. Han vill hjälpa människor att stå upp mot orättfärdighet. Och visst är det frestande att dyka i det här studiet kring relationen man och kvinna. Ja, underordningen och allt detta. Det är ett annat studium som vi inte ska dyka i idag. Men någonting vill jag säga. Och det är utifrån den här texten, men också andra texter. Att jag tror att både man och kvinna behöver underordna sig varandra i en ömsesidig kärlek. Visa kärleken och visa varandra kärlek och att inte vara elaka mot varandra. Något jag däremot skulle vilja säga något mer om utifrån att vi har haft barnvälsignelse idag. Det är föräldra- och barnrelationen där i korthet. Så låt mig bara säga någonting om det. I vår önskan att ibland uppfostra våra barn så finns det en frestelse att försöka hjälpa dem in i en tro på Kristus. Men Paulus, han varnar föräldrar och fäder. I det här sammanhanget så kan också fäder läsas in som föräldrar. Det skulle kunna vara så att han vänder sig till både mammor och pappor här. Ordet reta som vi läste, att fäderna inte ska reta sina barn, kommer från ordet eretisete, grekiskans eretisete. Och det handlar om att inte provocera, att inte pressa för hårt, att inte förarga eller inte bli felsökande som förälder hos våra barn. Risken finns att om du och jag pressar för hårt så tappar de modet. I min strävan och längtan som pappa så har jag försökt så många gånger att hjälpa våra barn till kyrkan. Och jag får bara erkänna att det finns absolut tillfällen då jag har på något vis känt så här, nej men nu får jag bara sätta ner foten. Jag får bara säga, nu tar vi fram foten. Den berömda foten. Och så bara säger man vad man tycker. Vi går ju till kyrkan på söndagar, det är vad vi gör och så vidare. Och du vet, man hänvisar till goda saker och allt detta som man kan göra. Men jag minns ju när jag själv växte upp och kom till den punkten jag inte kunde komma till kyrkan. Eller jag ville inte till kyrkan. Jag ville vara hemma och kolla på Spider-Man. Det var så mycket mer intressant. Och de försökte fresta mig med tablettaskar och allt möjligt för att komma till kyrkan. Och det funkade ganska ofta. Men det fanns en tid då jag bara, nej men jag vill inte det här. Jag vill vara hemma. Kanske inte sa varför, men jag ville kolla på Spider-Man. Det gick alltid den tiden på söndagar, nämligen på tv. Det var så jobbigt att bryta upp från det när man skulle till kyrkan. Frestelsen. Nej, det var en ärlig prioritering. Jag tyckte inte att det var kul i kyrkan. Ja. Men i det där, nu är jag förälder. Jag fick möjligheten att vara hemma när jag var barn. Jag fick möjligheten att välja fritt. Jag är så tacksam för det. Det finns en balans och den här texten pekar på att du och jag som föräldrar inte ska fostra genom att pressa för hårt. För då tappar de modet. De blir modfällda. De släpper nyfikenheten om vad Kristus är. Och vill istället söka andra saker. Så jag skulle bara vilja säga till dig idag. För när jag läste den här texten så blev jag påmind om att jag behöver nog prata med mina barn. Jag behöver nog be om förlåt till dem för vad jag har sagt. Jag är så tacksam för att jag har en fru som är så bra och mer balanserad än vad jag är. Hon har fått hjälpa mig många gånger till att liksom inte fastna i principen som är en god vana som jag tycker bygger livet med gudstjänstfirande. Och jag är jättetacksam för att jag har fått den. Men jag kan inte pressa för hårt. Och jag är glad att Charlotta har hjälpt mig att balansera det. Ett antal tillfällen. Och jag vet inte, men jag skulle vilja skicka med den här till dig. Kanske att du finns här som känner när du läser den här texten och förstår vad det handlar om. Att inte bara reta sina barn. Vara liksom retlig och vara retsticka. Det finns en djupare mening i detta. Där du och jag inte ska pressa för hårt i vår fostran och vår längtan. Att ge det där som vi vill vidare till dem. Vi vill att de ska få möta Jesus Kristus. Men det är inte bara kyrkan det händer. utan det är ju också där du och jag befinner oss i hemmet. Visa på din kärlek, visa på dina böner, visa på din bibelläsning på hemmaplan. Så samtalet inte blir att bara komma till kyrkan, utan att förstå djupet av vad Kristi kärlek har fått göra i ditt liv, även där hemma. Romarbrevet 10:15 säger så här, att skönt ljuder stegen. Skönt ljuder stegen av de som bär bud om goda ting. Vi bär bud om goda ting. Då ska vi också se till så att våra steg ljuder skönt. Tjäna inte dig själv. Se inte till att dra med barnen till kyrkan för din egen skull, för att du ska få representera en lyckad kristen familj. Den frestelsen känner jag igen som pastor. Tjäna Herren i allt du gör. Inte dig själv. Så även i din fostran. Sammanfattningsvis. Ändra vad du tänker, säger Paulus i de första verserna. Kristus gör oss genom dopet till en ny skapelse. Jesus har avklätt makterna och välderna genom sin död på korset. Jesus vill hjälpa oss att ändra vårt sätt att tänka. Och han vill ge dig och mig nya kläder. Paulus fortsätter och säger, ändra ditt förhållningssätt och dina reaktioner mot andra människor. Och slutligen, ändra din attityd till Jesus Kristus. Låt Kristi ord bo hos dig. Tjäna Herren i allt vi gör och säger. C.S. Lewis sa så här. Att vara en kristen innebär att förlåta det oförlåtliga. För att Gud har förlåtit det oförlåtliga i mig. Nu ber jag lovsångsteamet att komma fram och så ska vi be en bön tillsammans. Älskade Jesus, jag tackar dig Herre att vi får vara en ny skapelse genom dopet, genom vår tro på dig, genom mottagandet av vad du har gjort på korset för våran skull. Jag tackar dig Jesus för att du vill ge oss nya kläder och hjälp mig Herre att klä mig i de nya kläderna som inte är egoism och själviskhet, utan generositet och utgivande kärlek, Herre. Hjälp mig att bli mer som dig. Jesus, hjälp mig att lägga av gamla kläder. Och inte ljuga för mig själv, utan förstå att jag får vara en ny skapelse. Och jag får klä mig i de nya kläderna. Herre, hjälp mig att tjäna dig. Jesus Kristus, i allt jag säger och i allt jag gör. Heliga ande.
Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka, så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.